Tre unga israeliska kvinnor återförenas med sina familjer efter 471 dagar som gisslan i Gaza. Glädje som blandas med sorg över dem i gisslan som fortfarande är kvar.
Celebrations erupted in Gaza as word spread that a ceasefire had been agreed and that the guns would fall silent.
Också i Gaza firar man vapenvilan och att palestinska fångar släppts ur israeliska fängelser. En lättnad som också den blandas med oro, förtvivlan efter ett brutalt krig.
From the air, the scale of Israel's 15-month bombing campaign in Gaza is clear.
Men vapenvilan utmanas redan nu. Israels premiärminister Netanyahu säger att han har stöd från USA att fortsätta kriga om så behövs. Och där Hamas visar upp sig i full krigsmundering inför tv-kamerorna i Gaza. Hur skör är linjen mellan vapenvila och ett fortsatt krig mellan Israel och Hamas? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros och Cecilia Udén. Jag heter Sharon Joma. Ja, det har varit dramatiska dagar i Mellanöstern igen. I söndags sen eftermiddag inleddes alltså vapenvilan och gisslanutbytet mellan Israel och Hamas. Och när vi spelar in det här avsnittet på tisdag förmiddag den 21 januari har det hunnit gå 2 knappa dygn sedan vapenvilan inleddes. Och du, Cecilia, du har varit i Tel Aviv ute på stan. Kan du beskriva stämningen just nu?
Ja, en oerhörd lättnad över att gisslan har börjat släppas och att det är vapenvila. Men jag var kanske lite förvånad över att Hamas styrkeuppvisning i Gaza med beväpnade maskerade milismän inte hade påverkat folk mer. Vi vet ju inte visserligen om det har påverkat opinionen i Israel, men många av dem jag mötte i Tel Aviv tog det här med ro och sa att ja, men vi vet att Hamas kontrollerar Gaza, men vapenvilan måste gå vidare och dessutom är nästan alla deras hus i Gaza förstörda, så därför kommer det att bli lugnt under en period, sa till exempel fastighetsmäklaren Tony Rubinstein.
Most of the houses are broken thanks to their behavior. Look like animals like that, you know, they were all with guns. At least we will have quiet on the time they'll build themselves. Maybe it will take a few years, so we will have quiet about on that time. I hope we got to do most of the things we wanted to do, and now I hope ceasefire will just stay and no more war. And
so you don't want the war to continue? After
no, that? And I wish Sweden will be our neighbor.
Ja, nu medan de bygger upp sina hus så kanske det blir lugnt under en period, säger Tony Rubinstein som beskriver de här milismännen som djur. Men tycker ändå inte att kriget ska fortsätta och så säger hon att hon önskar att Sverige vore Israels granne, inte Gaza. Men jag träffade också Jarden, en fotomodell, som sa att vi måste göra slut på Hamas. De är inte besegrade.
I think we haven't defeated them yet. Clearly they're there and we need to take Hamas out of the equation. You just know it won't stop till we take them all out.
Vi måste få bort Hamas, sa fotomodellen Jarden. Men sen träffade jag en designer, Shimmy, som sa att kriget kan inte fortsätta. De kommer säkerligen att sitta kvar vid makten, Hamas alltså. Men all förändring måste komma inifrån, inte utifrån. Vi kan inte förändra Gaza med militärmakt, sa han.
No, I don't think the war has to continue. I hope the solution will come from the inside of them. It's always about the people. If you want to make a change, it has to come from the inside and not from the outside.
Ja, Shimmy här, alltså röster från Tel Aviv som du, Cecilia, har pratat med folk där. Samar, du var ju med den här dramatiska dagen, det här dramatiska dygnet, och du var i den kibbutz och pratade med vänner till några av gisslans familjer. Vad sa de?
Ja, precis. Jag var i kibbutzen Kfar Aza där två av de tre gisslan som släpptes kommer ifrån, Emily Damari och Doron Steinbrecher. Och där fanns det flera israeliska tv-kanaler som hade riggat upp utomhusstudios bland de förstörda husen från Hamas-attacken. Överallt så hängde det bilder på gisslan som togs från Kfar Aza, och jag träffade Zohar Shpak som är vän till både Emilys och Dorons familjer. Han visade mig runt i kibbutzen, och det var därifrån som Doron och Emily tog som gisslan. När han pratade med mig så var han väldigt, väldigt rörd. Han har känt de här kvinnorna sedan de var barn, och han var väldigt nervös timmarna innan frisläppandet, för man visste inte om kvinnorna var vid liv eller inte.
We don't know what's happened to them. We want to see them alive, but we don't know if it's and we don't believe those people and our people. Okay? It's something that we have to say. We don't believe our government.
Han sa att han kommer inte kunna andas ut innan han verkligen ser att de mår bra. För han litar varken på Hamas eller på den israeliska regeringen, sa han.
Och dessutom, Samar, var ju också med och väntade på att de palestinska fångarna, de som i sin tur släpps från de israeliska fängelserna, skulle släppas då. Beskriv hur det var.
Ja, precis. Jag åkte till staden Betonia på Västbanken och stod på en kulle där många palestinier hade samlats. Och från den här kullen, eller ett mindre berg är det, så kunde man se Åfer-fängelset där israeliska myndigheter hade samlat alla fångar som skulle friges. Och innan fångarna släpptes så körde den israeliska militären in med sina bepansrade fordon och sköt tårgas mot folksamlingar och drabbade lite samman med ungdomar som kastade sten. Och det är så att vi fick reda på att fångarnas familjer hade fått instruktioner från militären att man inte vill se några stora folksamlingar, inga firanden. Och många av dem som jag pratade med menade att israelerna dröjer på tiden och innan de släpper fångarna och skjuter tårgas för att man vill både skrämma och trötta ut människorna så att de inte skulle samlas där. Och först efter midnatt så rullade de vita bussarna med de frisläppta fångarna ut, och det firades med fyrverkerier. Människor samlades kring bussarna, många grät när de tog emot sina nära och kära. Majoriteten av de här fångarna var kvinnor, så de togs emot av sina barn. Och ja, det blev väldigt mycket tårar, pussar och kramar. Väldigt, väldigt många känslor var det.
Starka scener. Cecilia, det här att militären instruerar de som väntar på de palestinska fångarna att de inte får fira, hur ska man se på det?
Ja, det är för att undvika den sortens glädjescener som man ju ändå såg. Och man vill undvika att det här skulle bli en manifestation för Hamas till exempel. Man såg många Hamas-flaggor bland de som väntade på fångarna, även Hezbollah-flaggor. Och det här var någonting som Israel för allt i världen ville undvika, den sortens scener som skulle kunna tolkas som en seger för Hamas.
Det här med hur den här vapenvilan ska se ut utåt, den har ju verkar ju vara viktigt. För om man tar det här med hela frisläppandet av gisslan, till exempel i Gaza, där en scen spelats upp gång på gång när de tre kvinnliga israeliska gisslan ska lämnas över från Hamas till Röda Korset för att sen föras till israeliska styrkor. Cecilia, den här scenen med Hamas där, varför har den varit så omdiskuterad?
Jo, för att det här var första gången sedan kriget inleddes som Hamas vågade visa sig offentligt i Gaza. Både de här maskerade milismännen med sina gröna pannband och tungt beväpnade, nästan välstrukna militärmundering hade de på sig, har det kommenterats. Och det här såg ut för många israeler som en skräckinjagande scen. Det såg snarare ut som en kidnappning än som en frigivning. För Hamas var det en styrkeuppvisning. Man vill visa att man fortfarande är vid makten i Gaza. Och det är ju någonting som kommer att slå tillbaka mot regeringen Netanyahu efter 15 månaders krig och 47 000 döda palestinier enligt hälsomyndigheter i Gaza. Så har Hamas ändå inte krossats, vilket ju är Israels mål med kriget. Och vi såg både de här milismännen och på andra ställen i Gaza blåklädda, blåuniformerade poliser som var ute och kunde visa sig också offentligt för första gången sedan kriget inleddes, för att bland annat säkra hjälptransporterna mot plundring av kriminella gäng. Och det här är ju dilemmat nu för Israel, att man ser att Hamas fortfarande kan göra en sån här uppvisning och att Hamas fortfarande är vid makten. För Hamas är ju inte bara en, det består ju inte bara av militanta milismän, utan det är en statsapparat med en byråkrati, med ministerier, med en ordningsmakt och så vidare. Och det är svårare att krossa än kanske många israeler har trott.
Man såg bland annat Hamas hoppa upp på Röda korsbussarnas tak när de fördes genom folkmassorna i Gaza stad. Vad vet man hur stor Hamas är nu i Gaza ändå?
Det vet man inte, eftersom inga utländska journalister har kommit in i Gaza sedan kriget började. Vi vet inte hur starka de är. Vi vet heller inte hur opinionen ser ut egentligen. Men det som ofta sägs och som har sagts av USAs tidigare utrikesminister Antony Blinken, det är att för varje militant milisman från Hamas som dödas så uppstår en ny, att man har kunnat nyrekrytera på ett omfattande sätt. Israel säger att man har dödat omkring 17 000 milismän, tror jag att man säger. Alltså 17 000 av dessa 47 000 som har dödats i Gaza skulle vara milismän. Men de där, vi vet egentligen inte särskilt mycket om det. Det vi vet är att Hamas har haft en statsapparat, en byråkrati, och den har inte försvunnit, utan det är ett styre som Hamas nu hoppas kunna återupprätta. Och i synnerhet då, eftersom det inte har funnits några diskussioner om några alternativ till Hamas i Gaza, utan det har antingen varit, om man lyssnar på Israel, så har det antingen varit nej, men allt ska bort i Gaza, vi ska göra Gaza obeboeligt, som Bezalel Smotrich har sagt, högerministern, och det har Netanyahu lovat mig, har han påstått, och vi ska kunna bygga israeliska bosättningar där. Det har liksom varit det ena alternativet. Det andra som man har diskuterat har varit liksom den palestinska myndigheten, men det vill inte Netanyahu. Och vad återstår då? Hamas finns kvar. Hamas statsapparat finns kvar i Gaza.
Om vi ska återgå då till situationen i Gaza just och den vapenvila, den sköra vapenvila som vi nu talar om. Du har ju också kontakt med människor inne i Gaza, Cecilia. Hur beskriver de vapenvila nu?
För det första en fantastisk lättnad att inte se stridsflyg i himlen hela tiden, att våga sig ut. Men också en oerhörd chock och depression bland nästan alla människor som vi har sett nu på dessa ikoniska bilder och filmklipp vandra till fots genom ruiner som ser apokalyptiska ut, ett dystopiskt månlandskap över hela Gaza som är värre än Dresden efter andra världskriget. Och där vandrar man till fots till det som en gång var ett hem som inte finns kvar längre. Och jag tror att många i Gaza hade inte insett, jag menar de som har befunnit sig i tältläger och som har tagit skydd på de platser där man har kunnat sätta upp sina tält och nu vandrar tillbaka. Många hade inte insett hur omfattande omfattande denna förstörelse var. Så att de jag har pratat med, de orkar knappt uttrycka sig när de berättar att ja, ingenting finns kvar av mitt hus. Min fru gråter, mina barn är förtvivlade, allt är borta. Alla deras minnen, det hem som de hade hoppats kunna återvända till efter 15 månader på flykt, det finns inte längre.
Den humanitära hjälpen har ju också börjat anlända till Gaza ändå. Vad, Samar, kan den nu ändå göra för att förbättra situationen för Gazaborna?
Enligt avtalet så ska 600 lastbilar släppas in i Gaza varje dag. Och det är ju nästan droppe i havet, menar många. Det är såklart bättre och mycket mer lastbilar än vad det var innan vapenvilan. Men om man jämför det med att innan kriget, innan 7 oktober, så körde ändå 500 lastbilar in i Gaza. Och det är många som jag pratar med menar att det är ju en lättnad, det gör lite skillnad, men behovet är mycket, mycket större nu. Nu får man in åtminstone lite, man får in rent vatten, man får in mediciner, mat i konservburk. Men det som har efterfrågats väldigt mycket, det är bränsle. Och flera sjukvårdare eller folk som jobbar inom vården har sagt att det är det som vi behöver mer av för att kunna starta igång våra sjukhus. Jag såg igår hur människor, Gazabo, unga människor, försöker få ut olja från de förstörda israeliska stridsvagnar. Så här droppe per droppe som man fyller sina plastflaskor med för att använda för att antingen laga mat eller värma sig. Det är bättre, men efterfrågan är mycket större.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern och vi pratar om vapenvilan som när det här programmet spelas in den 21 januari på förmiddagen nyligen inletts mellan Israel och Hamas. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har ju gått ut och sagt att USA har lovat honom möjligheten att återgå till krigsföringen, Cecilia. Hur ska man förstå det här uttalandet nu? Vapenvilan är ju bara alldeles nyss inledd.
Ja, då talar han om fas 2 av vapenvilan som ska inledas om 6 veckor. Och det är alltså efter att 33 personer ur gisslan har släppts och det har rått vapenvila i 6 veckor och ett antal palestinska fångar har släppts. Då ska fas 2 inledas som ska innebära ett slut på kriget och att israeliska styrkor drar sig tillbaka. Detaljerna i fas 2 ska man börja förhandla om, det har man inte gjort ännu. Men här finns starka tvivel på att fas 2 kommer att äga rum och högerministrarna i Israels regering, den som sitter kvar i regeringen, alltså Smotrich och Ben-Gvir som har avgått ur regeringen, de har antytt att Netanyahu har sagt till dem att vapenvilan är temporär, att kriget kommer att återupptas innan fas 2 inleds. Och det här säger han till sin inhemska publik eller till sina koalitionspartners i regeringen, medan han säger någonting annat till omvärlden. Och det var en israelisk kolumnist som skrev häromdagen att Benjamin Netanyahu ljuger för Trump. Men nu har vi ju också hört hur Donald Trump också tvivlar på vapenvilans fortsättning och sa när han installerades att jag är inte övertygad om att det här kommer att hålla.
How confident are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the three phases of this deal?
I'm not confident. That's not our words, their word, but I'm not confident, but I think they're very weakened on the other side.
Men Cecilia, det här att Trump säger det här kommer inte att hålla, att Netanyahu till sin inhemska publik säger att jag kommer om jag behöver återuppta kriget. Hur påverkar det som händer just nu och som kommer att hända? Det ska ju ut fler gisslan.
Ja, det vet vi inte ännu eftersom nästa grupp som ska friges ur gisslan kommer att släppas först på lördag. Vi vet inte hur det här påverkar Hamas om de tar emot de här signalerna och sätter sig på tvären på andra sätt. Men det har varit väldigt tydligt från Israel att man sår ganska mycket tvivel kring att fas 2 av vapenvilan kommer att inledas och att kriget kommer att ta slut. Vi har också hört hur Smotrich till exempel har sagt att Netanyahu har lovat honom att Gaza ska bli obeboeligt och att man ska kunna bygga israeliska bosättningar i norra Gaza.
Samar, Hamas då, vad kan få dem att ändå hålla fast vid överenskommelsen om vapenvila i det här läget?
Ja, Hamas är nu svagare, har förlorat sina ledare, Sinwar, Haniyeh. Så det ligger i deras intresse att man får lite lugn så att man bygger upp sina styrkor just nu.
Cecilia, vad tänker du?
Jo, jag tror också att det ligger i Hamas intresse att vapenvilan fortsätter eftersom det finns så många människor i Gaza som är så oändligt trötta på kriget och behöver ett andningshål. Men att inbilla sig att det här skulle leda till någon sorts fred på sikt, det tror jag är väldigt illusoriskt. Det här handlar ju snarare om att få ett litet andningshål i en djup avgrund.
Ja, vi har hört här om Hamas som också visar styrka i Gaza, i alla fall utåt. Vilka är det då som stödjer Hamas idag, Samar?
Jag tror att det är en bråkig grupp som gör det. En del som stödjer dem tror att det inte finns någon annan väg än den väpnade kampen. Så man stödjer motståndet, säger man, än att man stödjer själva Hamas. Och många palestinier anser att man inte kan skydda sig själv och sin mark gentemot en så stark militärstat som Israel utan att ta till vapen. De beskriver Hamas som den grupp som inte underställer sig Israels makt så som man tycker att den palestinska myndigheten gör, utan Hamas beter sig som en likvärdig motpart till Israel trots den stora skillnaden i den militära styrkan, i ekonomin, i stödet från USA och västvärlden. Så det är dels den gruppen, sen har vi en grupp som är ideologiskt och religiöst övertygad. Man tror att det här är en religiös plikt att skydda sin mark, att besegra fiendet, att det här är jihad och en seger som är utlovad från Gud, som många uttrycker det, och vi hör många gånger att det här är Nasr min Andallah.
Och det betyder?
Seger från Gud.
Jag tror också att Hamas har större stöd utanför Gaza än i Gaza, där Hamas har utgjort en förtryckande regim under så många år och många Gazabor är väldigt trötta på Hamas. Det visar också de flesta opinionsmätningar. På Västbanken större stöd eftersom man ser Hamas som den enda rörelse som erbjuder Israel något motstånd, medan man tycker att den palestinska myndigheten är en av Israels kollaboratörer. Och häromdagen var jag i Damaskus. I fredags så var det en Palestina-demonstration i Damaskus där aktivister, såna här lite artifarty aktivister, killar med hästsvans och tjejer som stod och rökte och inte hade någon sjal, de stod och hyllade Hamas och sa hela Syrien stödjer Hamas. Och de använde också såna här slagord som betyder, på arabiska om man översätter dem, så lyder de svärd mot svärd, vi tillhör Mohammed Deifs folk. Och Mohammed Deif är den tidigare militärledaren i Gaza som har dödats. Så att jag blev så förvånad där över detta och gick fram till några av de här yngre tjejerna och frågade, men hur kan ni stå här och hylla Hamas som är en islamistisk rörelse? Ni är tydligt sekulära, en av dem var till och med kristen. Och då blev de väldigt upprörda och tyckte att jag hade en kolonial attityd till motståndet. Och att de säger att vi stödjer allt motstånd, vi bryr oss inte om palestinsk inrikespolitik. Och det här är utbrett i stora delar av arabvärlden. Att man, även om man inte gillar ett islamistiskt styre, så tycker man att Hamas är de enda som erbjuder Israel motstånd.
Mm. Om vi går tillbaka till det här med USAs president Trump då, i förra programmet så pratade vi om hur han var påtryckande till att den här signeringen av vapenvilan skulle komma till stånd innan han kom till makten och så. Och nu är han ju USAs president, och när det här spelas in så har han just lyft föregående presidenten Bidens sanktioner mot våldsamma bosättare på Västbanken.
Ja, det har han gjort, samtidigt som han sa att han inte är säker på att vapenvilan kommer att hålla. Men att han gör detta, att ta bort sanktioner mot våldsamma bosättare, det ligger helt i linje med det Trump tros ha lockat Netanyahu och andra i Israels regering med. När han tvingade fram en vapenvila för att få loss gisslan, så har han samtidigt skickat signaler om att Israel kommer att få fortsätta den politik man har gått in på när det gäller Västbanken. Det vill säga bygga ut fler bosättningar, ge bosättare fria händer att hämnas mot palestinska samhällen. Som vi har sett de senaste dagarna så har militanta bosättare bränt ner palestinska samhällen med ordningsmaktens goda minne ofta. Och att på sikt kunna annektera stora delar av Västbanken. Det här har varit ett sorts lockbete för att få dem att gå med på en vapenvila. Detta tillsammans med det som också hänger och dinglar, nämligen ett normaliseringsavtal med Saudiarabien, där Trump sannolikt har sagt till dem att om ni inte går med på en vapenvila så blir det ingen normalisering med Saudiarabien. Då kommer inte Saudiarabien att ingå i Abrahamavtalen. Men att göra så här, att ta bort sanktioner mot våldsamma bosättare, det är helt i linje med den politik man förmodar att Trump kommer att föra.
Så vad kan man säga? Kommer vapenvilan att hålla, Cecilia?
Ja, de flesta tror att vapenvilan kommer att hålla i 6 veckor eller 7 veckor fram till fas 2. Därefter är det mycket osäkert.
Tack så mycket, Cecilia Uddén, Mellanösterkorrespondent. Tack också Samar Hadros, Mellanösterkorrespondent, båda på plats i Jerusalem. Radiokorrespondenterna Mellanöstern producerades av Linda Akten, tekniker Maria Stillberg, och vi bevakar såklart händelseutvecklingen, och senaste nytt det hittar du på SR Play och i våra nyhetssändningar. Tack för att du lyssnat. Jag heter Sharon Joma.